lyssnar nu till Radio Malmbäck som sänder över Höglandets närradio 103,9 MHz Radio P5. Karl-Erik Andersson har producerat veckans program och jag som har satt ihop det heter Ann-Marie Andersson.
Ja, god morgon kära vänner. Det här är Karl-Erik Andersson som under en timma framöver ska underhålla er och prata om både ditt och datt. Jag spelar in det här programmet nu mitt i sommar, mitt i juli. Och det kommer att gå i mitten av augusti. Så att jag får väl inte uppehålla mig för mycket vid väder och vind. För vad den är och vad det verkligen blir för väder i höst. Ja, det får vi väl se då när vi är framme vid den tidpunkt som är när det här programmet spelas upp. Och därför säger jag inte så mycket om det. Däremot så har jag reflekterat kring en del saker som är lite mer eviga och håller i sig lite längre. Och jag ska börja med att prata om att jag gjorde för en vecka sedan, lite drygt det, nästan 2 veckor, så var vi ute med vår husbil. Och den här gången så drog vi lite grann runt i Värmland. Vi åkte först, som säger, till Karlstad. Där solen alltid lyser och det gjorde den här gången också faktiskt. Det var några fina dagar där. Sen fortsatte vi vår resa uppåt och det blev till Torsby. Och vi stannade och åkte inte in i själva Torsby först utan vi åkte vidare ett par mil tills vi hamnade vid något som heter Camping 45. Det här låg ut med riksväg 45, alltså den väg som egentligen startar där nere i Värmland eller ännu längre söderut och sen slutar längst upp i norr vid, ja, inte vid Kiruna men nästan till Gällivare. Men den vägen åkte vi inte på denna gången utan nu uppehöll vi oss här. Men det intressanta var att vi sötte på en liten camping som hade inneburit att man rustat upp en äldre bebyggelse. Gamla hus och restaurerat och en ägare som var hade tysk börd som uppehöll den här verksamheten, den här lilla campingen. Det var ingen stor camping, men den var angenäm, lite smågulligt kan man säga. Och trevlig mitt i den värmländska skogen. Vi fortsatte ju sen från Torsby, jag har gjort ett besök i Torsby och handlat lite på ICA där. Så fortsatte vi till Arvika. Och i Arvika så kom vi att ställa vår husbil jämte Glafsfjorden kan man säga och det ligger i Arvika småbåtshamn och det ligger ett antal husvagnsplatser eller husbilsplatser där som man kan bo precis vid vattnet och titta ut. Det är en väldigt vacker plats Arvika, oerhört vacker plats och dessutom har ju Arvika kommun satsat oerhört mycket på parkerna. De har en park som är otroligt fint, om ni inte har vattnet så ska ni passa på och titta på den parken. Arvika är nog framgått. De har 11 000 arbetsplatser läste jag. De har flera företag så att företagandet har nog varit bra i själva Arvika. De har haft en del större företag avhängiga av Volvo, lastmaskiner och sådant. Men de har väl haft en hel del annat också. Och från början så var det väl ett bruk som lade grunden till den industriella miljön i just Arvika. Jag kommer tillbaka lite grann till den industriella miljön men då i en närliggande landskap. Vi fortsatte från Arvika till Håverud. Och Håverud därför att det är ju en akvedukt där. En märklig konstruktion. Vi har en kanal, en järnväg och en väg som i broar går över varandra här. Och det var ju Dalslands kanal här. Och på sin tid är det nog en väldigt viktig transportled. Idag verkar det nog som en väldigt trevlig turistled. Det är mycket kanoter och det är mycket båtar som tar sig upp via slussarna. Och vid själva slussarna finns det ju en del utställning lite museum och ja, lite gammalt Dalsland kan man säga. En ganska stor campingplats vid sidan här av. Vi stannade ett tag och vi hade inte lika bra väder när vi var där. Det var ganska kallt och blåsigt och en del åskväder. Så att det blev också lite insittande i husbilen. Lyssna på radio, titta på tv, läsa tidningar. Men det kan vara ganska trevligt det också. Samma sak drabbar väl också de som är husägare och sommarstugägare. Så att det blir ju samma sak. Väder kan man ju inte rå på. Det blir ju vad det blir. Så hade vi avslutat, tyckte vi, Värmland med det. Men jag kan konstatera att Värmland är då ett väldigt vackert, bedårande län. Och det är också besjunger, så vi ska också lyssna på en sång om det. Den av Josef Björling. Om Ack Värmland är sköna. Och vi lyssnar på den sången. När vi väl åkte från Håverud så är man ju strax vid som vägen svänger, man åker för söderut alltså ner till Uddevalla, Trollhättan och sen så går ju vägen ut med Mälaren för vår del då med riktning Mariestad. Och vädret på uppe blir mycket mycket bättre plötsligt. Då så kommer till Mariestad så fanns det inga platser kvar för en husbil. Det är en ganska stor husbilsuppställning där, det står platser i Mariestad. Men inga platser kvar. Så vi tänkte vi drar vidare till Lyrestad. Där vid Göta kanal. Där finns väl någonting. Nej, alla platser var upptagna där också. Och då tänkte jag så här. Ja, men vi fortsätter till Bodesjön. Den har vi alltid åkt förbi. För där finns en rastplats. Och där finns en klosterruin. Så vi åker dit. Och vi åkte mycket riktigt dit. Och där finns ju mycket riktigt en kafeteria. Vi är inte då för öppen för vår del. Det finns en parkeringsplats. Och inte särskilt stor. Några husbilsägare har redan letat sig dit. Och hade tänkt att övernatta, vad jag förstår. Och vi sätter oss där, kan man säga, riktigt mot vid klostermur. Det är också en kyrkogård, en slags kyrkogårdsmur som vi stod vid. Sen läste jag och promenerade lite, tittade lite på vad är det för kloster egentligen. Så kom jag på det att det är ett kloster med en 1000-årig historia. Eller den här, vi kan säga, rastplatsen är 1000 år. Redan på, ja, någon gång på 1080-talet så bildades Antoniterorden i Frankrike. En slags tigarorden. En orden som där folk levde i egendomsgemenskap. Munkarna alltså. De sysslade mycket med att hjälpa sjuka människor. Och speciellt så var de duktiga på att ta hand om folk som hade den. Antonia hette. Det var en svampinfektion som drabbade folk och som jag tror kom via brödsäden, framförallt att den drabbade råg och rågveten. Så finns den i sådana, men det var ju på den tiden var det ju råg naturligtvis. Och man hade väl inte mycket mer botemedel än att be för människorna att de skulle bli bra. Och kanske man genom att också lät bli att äta oren mat, alltså som var besmittad med svampinfektioner. Och åt mycket ren mat så blev man kanske renare och frisk igen. Naturligtvis så hjälpte Gud till att bota alla. Men det finns inget medicinskt hjälpmedel på den tiden än ett läkarhjälpmedel på den tiden mot denna sjukdom. Men de var duktiga på det och de hade tur och hade med sig många. Och därför så blev de väldigt efterfrågade på 1300-talet och framåt. Då digerdöden gick runt. Och det var ju en värre smitta och en värre sjukdom som det var svårare att skydda sig emot. Den här platsen vi var vid nu, den är ju på gränsen mellan Västergötland och Närke. Och en plats som heter Tiveden. Och Tiveden var ju mörka urskogar på den tiden. Det var inte uppodlat. Men skogarna var inte bestående av gran som de är idag. Idag är det väldigt mycket gran. Utan det var förhållandevis mycket tall och olika typer av ädelträd och andra och lövträd i det här beståndet. Det som hände då sen var ju då att vi genomgick ju reformationen och klosterväsendet, det blev ju upphävt. Det hade bildats ett kloster egentligen först på 1400-talet. Även om det var de här antonitermunkarna som uppehöll sig där och gav stöd och hjälp åt resande som passerade under årens lopp här. Men från 1500-talet så var det slut på klosterväsendet. Men då hände en annan sak i Tiveden. Liksom det hände på andra ställen i Mellansverige. Under Karl IX:s och tidigare hertig Karls regenskap. Han regerade ju den här delen av Sverige innan han blev kung också. Så såg han till att det kom finnar från Finland och flyttade in i skogarna här. Och de fick ju ta hand om skogen genom att svedjebruk. Man hugger ner skog och man elar upp den och i askan så sår man säd. Och det var ju så att de som kom hit, de som skulle etablera sig, de fick ju en tunna råg som de kunde fixa ut. Och ofta var det så att den första skörden var rågen inte särskilt bra till att mala, utan man åt väl mest axeln som sådana i rågen. Så småningom så blev det väl bättre råg och man kunde baka sitt bröd. Finnarna var ju motståndskraftiga, bodde här, alltså dels här i Tiveden, dels där borta i Finland vi var, fast lite längre än norrut, alltså ligger Finnmarken i Värmland. Det ligger ju uppe vid Torsby, eller norr om Torsby i regel, mot den norska gränsen. Det var ju en tanke också där att landet skulle uppodlas och bli liksom öppet och försvarbart mot det stora fienden i väster, Norge i det här fallet. Det som utvecklade sig med det här, det var ju det att det inte nog med att det kom finnar, det flyttade också in annan folk som också var tillkallade med hjälp av styrelsmännen i Sverige. Louis de Geer till exempel, som var en tidigt adlad vallon, kom ju att tipsa fler valloner att flytta in. Och det kom folk från Skottland. I det här fallet i Ramunderboda som det hette där vi var. Där hade ju där kom det en skotsk familj och etablerade en masugn på 1600-talet. Och med det så bidrog ju det till bygdens utveckling. Rent generellt när det gäller den finska befolkningen så blev de ju också ålagda att producera, så småningom när allt fler bruk kom igång, träkord. Och en hel del av den finska befolkningen kom ju också att ingå som arbetskraft på de nyanlagda bruken i Bergslagen och Mellansverige. Så att det fanns ju mycket där som hände på det sättet. Så det var ju en del en slags landskapsutveckling eller regionalutveckling som skedde redan på 1500-1600-talet. Och där ser vi då att finnarna har betytt väldigt mycket, för det var ju en viktig industri. Väldigt stora inkomster till staten Sverige, riket Sverige, kom ju via järnexporten, eller stångjärnsexporten, för det var på allt fler ställen som när man gjort järnet sen så kom man ju under 1600-talet också att anlägga stångjärnshammar, och de bunkade till järnet så att det blev smidbart, och sen sålde man det, flyttade på slädar och alla möjligheter till Mälaren där det lastades på båtar och fördes sen via Kungsör ut i Mälaren till Stockholms, där det också kom att lastas om och köras vidare och blev en exportvara nere på den europeiska kontinenten, och var en stor del av den pengaström som kom in till Sverige under stormaktstiden, som var en del av det som kunde finansiera de dyrbara krigen som ju Sverige förde på den tiden. Så det var lite historia där som jag tror är intressant att komma ihåg. Det visar också det att, som vi kanske borde ta lärdom i vår tid, att inflyttning av folk är av olika kategorier, som man säger. Så det visar sig inflyttning av finnar, valloner, skottar och en del annat som kom. Ryckte ju upp näringslivet och ekonomin. Och det var betydelsefullt för den tiden. På samma sätt tror jag det är för kommer att bli framöver. Fortsätta att vara. Även har funnits en del bakslag. Och det gjorde det på den gamla Bergslagstiden också. Så kommer inflyttning till Norrland. Både utifrån globalt sett och från andra delar av Sverige. Kanske att bidra till den gröna omställningen. Jag tror det. Fortfarande är så. En del har varit tveksamma till det där. Jag har haft en del misstag. Det var Norfolk som kursade och så vidare. Men sånt där är det i den ekonomiska utvecklingen. Att det går bland framåt och dem tillbaka och sen framåt. Men den stora strömmen är ju att vi går mot en ny elektrifierad värld. alla bilar kommer att bli elektrifierade. Vi måste göra det för att klara klimatet och för att klara försörjningen. Och kanske också för att åstadkomma en självförsörjning av bränslen som behövs i en tid med ökad osäkerhet och inför krigsutvecklingsrisker som det finns i från Norrland eller från Ryssland till exempel. Det är ju mycket att fundera över här. Det är alltid nyttigt att göra historiska jämförelser och inte göra dem för kort utan i det långa loppet. Allting för med sig risker och allting för med sig möda och besvär vid själva förändringen. Men när man väl har genomfört förändringar så är man tacksam för dem. Jag brukar säga det att en teknik som det gäller elbilar, den bränslet är 4 gånger mer effektivt använt som det är en elbil än i en explosionsmotor. Den tekniken kommer alltid att segra. Så har det varit genom tidernas lopp. Det ser inte att ta bara lite olika tider att flytta pjäserna fram och tillbaka. Och marknaden ska verka och politiken ska verka på olika sätt. Men framåt kommer det. Vi kommer att se det där och vi kommer att se mer vindkraftverk, solkraftverk och vi kommer kanske att se också en del nya kärnkraftverk lite här och var. Det kommer att ske det där och det är en utveckling som vi kan se på gång sedan gången tid och fortsätter in i framtiden. Jag tänkte, eftersom vi pratar om allt från medeltiden nu och en kyrkoruin där nere i Ramenunna, så tror jag vi tar och spelar en gammal gregoriansk sång. Jag gör det bara för jag tänkte det kanske kan lite grann möjligen, det vet vi inte, påminna om hur det kanske lät i den gamla klostret eller i den klosterkyrkan på före 1500-talet och under de nästan 500 år, 400-500 år som klostret verkade. Ja, sen har vi ju det här med utrikespolitiken och det som är, rör oss mycket kring oss. Det är ju, när jag pratade in det här programmet så har det ju varit nyss ett NATO-möte i Turkiet. Och då har det ju klart för oss, även om det blev inte fullt så hotfulla uttalande, så blir det ändå liksom klart att Europa får klara sig själv med egna resurser och klara upp kriget mot Ryssland allt mer. Jag tror inte att Putin och Trump kommer överens om någonting. Men det gäller så att säga att Europa står upp och kan försvara sig. Och sen vill naturligtvis amerikanerna ha Grönland. Det är en farlig grej. Och varför det? Ja, det är för att Norra ishavet blir ju allt mer viktigt. Dels så tinar ju ishavet upp och det blir mindre is i det. Och det blir snart möjligt, om det är det redan, att resa runt hela den asiatiska kontinenten bort till Asien via ishavet. Och det öppnar ju stora handelsmöjligheter. Och därför så vill naturligtvis amerikanerna få en mer framskjuten position på den sidan. Man ska bygga ut flottan, säger man. för att konkurrera. Det sägs att kineserna har en marineflotta som är i den näst lika stor som den amerikanska. Och det retar ju lite den amerikanerna till att försöka övertrumfa det. En annan sak som ligger i det amerikanska målet är ju att bygga en, alltså en tekniskt sett en kupol, alltså i luften, alltså inte en, i materia utan ett skydd över Nordamerika för alla inkommande robotar och allt som kan hota den amerikanska samhället. Det ska man bygga liksom en sån försvarsanläggning. Det där påminner om det president Reagan för länge sedan pratade om. Man pratade om stjärnornas krig. Vi skulle med satelliterna kunna stoppa alla kärnvapenraketer som var på väg till USA från Ryssland eller Sovjetunionen på den tiden. Det blir ganska tyst om det där och vi får se om det där kupolbyggandet blir någonting. Men helt klart är det ett mål för amerikanerna. Sen funderar man ju på varför Trump berömmer Erdogan så mycket på olika sätt. Men jag tror det hänger samman med att han behöver Erdogan, Turkiet som är en stark krigsmakt i kampen mot Iran och markeras styrkaläget i den delen av Europa, av Asien. Och jag tror också att han vill att han ska spela en roll i att bilda något samförstånd mellan de gamla konservativa araberna och med palestinierna och med Israel. Kanske han tänker på den där unionen som skulle bli i framtiden mellan Assyrien, Israel och Egypten. Det är bara en tankegrej där, men jag tror att det ligger någonting i det att försöka åstadkomma en fred mellan araber och judar, eller mellan muslimer och judar i den här delen av världen. Vi får se om man når dit. Men en annan sak i det här sammanhanget är ju att Europa måste klara sig själv. Vi får stå för mer avancerade utrustningar och det är vi som får ställa upp för Ukraina. Och så länge vi gör det så håller vi ryssarna stången. Men blir vi oeniga och börjar splittra oss, då kommer det ju inte att bli bra. Då är det ju risk för att den ryska riket återträder in på försöker markera sig gentemot Finland, Baltikum, mot Polen eller borta i Asien, mot Azerbaijan, Armenien, Georgien och så vidare. Så att det finns mycket där som är osäkert. Jag tror att vi måste tända i fara med högernationalisterna i Europa som kan ha en annan agenda än den som vi mer vanliga mittenmänniskor försöker ha i politiken. Jag tror att också vi som tillhör kyrkorna måste stå upp för en rättfärdig utveckling och jobba för det med det medel vi har till vårt förfogande. Och det ska jag utveckla vid ett senare tillfälle huruvida jag tror att vi genom ekumeniken och samarbete och genom mission och internationell hjälpverksamhet kan kyrkorna spela en stor roll i framtiden. Det är ju det som har sagt mig att det ska man inte jobba med. Det är antikrist som är ute och härjar. Men jag kan inte förstå varför inte Jesus skulle vilja ett ökat samarbete och en ökad solidaritet mellan människorna i världen. Det tror jag ligger i det. Vi är ju av samma gudomliga DNA om vi läser Bibeln rätt. Vi är från Guds ursprung och Jesus är ju så att säga den som ligger som egentligen, eller det Guds rike som annonseras av Jesus, det är ju det som vi ska se fram emot. Så Kristus kan ju inte vara emot världsfred och samverkan över nationsgränserna. Utan snarare det är väl en frukt av Jesus och den helige ande att få fred och samförstånd igen. Men vägen dit kan vara lång och hindren är många. Men vi vinner inget på att bara räkna upp hinder. Vi måste också räkna upp möjligheterna framåt. Vi lyssnar på en sång från Pingst. Det går en väg mot himlen. Ja, i osäkerhetens tid så måste kyrkorna och vi själva ta del av Bibels budskap. Kyrkorna måste samverka över församlings- och samfundsgränser. Man måste samverka i nätverk med målet att nå fler människor. Och som inte längre är, människorna är inte längre homogena i åsikter och kultur längre. Om vi tittar ut i det svenska samhället. Utan vi möter mångfald. Men det är viktigt att erbjuda denna fördjupning i det andliga. Och att finna ett större mening. För att vi kan hjälpa folk att hitta meningen med livet. För det är ju den stora frågan man ofta har. Vad det meningsfullt är. Vad den här strävan efter pengar och karriär. Vad den värt är. Eller vad kommer den att kosta egentligen. Jag tror vi måste tänka mer på. Mer på vad kan anden göra i våra liv. Kanske ännu mindre det än bara vad ordet säger. Andens frukter och smaker är avgörande för vår tro. Och det viktiga är att kyrkorna anvisar en väg som skänker oss tro och hopp. En skola som lär oss att förstå livet. En fältsjukhus som dyker upp när allting havererar. Vare sig det är fysiska katastrofer eller psykiska katastrofer. Och slutligen att kyrkorna erbjuder en gemensam för oss att verka i. Många här har varit oroliga idag för att det är så långt mellan människorna. Och att många har lämnat tro. Vi har många ateister, sägs det. Nu är jag inte säker på att ateisterna är så långt från oss som vi själva tror. Det kanske har varit mycket en reaktion mot det som har skett under tidigare. Utan de kanske ligger närmare och kanske till och med börjar tro. Därför är dialogen viktig att föra på ett lugnt och sansat plan om det här. Men framförallt om vi diskuterar egoismen, självupptagenheten eller narcissismen. Och hur vi blir universellt tänkande och medkännande med våra medmänniskor. Detta är uppgiften för vår kristna tro, förlåtelse och försoning. Det som vi hittar i påskens händelser och mysterier som är så viktiga för oss. Genom att bära korset, som är vår symbol, finner vi mening och sanning i livet. Och genom försoning räddas världen. Ja, både mänskligheten och själva skapelsen. Alltså försoningen mellan de olika intressena måste bli den stora grejen. Mellan folkslag, mellan olika religioner, mellan olika människor. Att vi försonas och förstår det positiva med att vara överens och älska varandra. I en tid som hotas av utplåning, av klimatkris, kärnvapenkrig och liknande. Ja, då är det så att säga tid nu att verkligen ta till sig det kristna budskapet. Och fundera på hur kan jag i min ande fördjupa min andlighet och jobba vidare på den biten. Vi ska lyssna på en sång av Emilia Lindberg nu som heter När Jesus dog på korset.
Jag är ej något i mig själv. Den sak för mig är klar. Jag felar kan och snubbla här. På allt jag har ej svar. Men jag vet en som älskar mig. Det visshet är för mig. När Jesus stod på korset, ja då tänkte han på mig. Ja, för han såg mig och gav sitt liv för mig. Han vars glans och skönhet strålar mer än himlens stjärna. Han mig något tänkte aldrig på sig själv, fast lidandet var stort. Han hörde mängdens hån och skratt och folks hatfulla ord. Men hör, men du var i hans hjärta då han gick den tunga väg. Ja, när Jesus stod på korset, ja då tänkte han på dig. Bli med. Ja, för han såg mig och han gav sitt liv för mig. Han vars glans och skönhetsstråle mer än himlens stjärna här. Han var så tänkte han på mig.
Ja, vi spelar. Piano, varsågod.
Jag var så ovärdig, men du gav mig nåden. Ja, när Jesus hör på korset, ja då tänkte han på mig. Ja, när Jesus stod på korset, ja då tänkte.
Jag ska läsa ett bibelstycke ur Romarbrevet. Det är ur 50 kapitlet och 18 versen. Och det handlar om det som har sambandet mellan oss själva och skapelsen. Hoppet om den kommande härligheten heter det. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt jämförelsevis med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det ett hopp om att också skapelsen ska bli friad från sin slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Om inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi ber om anden själv ber för oss med suckar utan ord. Han som utforskar hjärtan vet vad anden menar och vad anden ber för. Det heliga. Vi vet att det som älskar Gud samverka allt till det bästa för den som är kallade efter hans beslut. Amen. Jag tycker jag säger alltihop om det hopp vi har och det vi ska tro på, hela skapelsen och vi som själva som individer ska bli räddade. Och om vi inte alltid vet vad vi ska be till Gud, så ber anden åt oss för vad vi ska be om. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte läsa en bön som man läst flera gånger tidigare, men jag tycker den är viktig att göra. En bön om att älska och tjäna varandra. Det var ju redan en helig Franciscus på 1100-talet. Vid tidpunkt då mycket av kristendomen expanderade väldigt snabbt i Europa. Men en tid som var så väldigt positiv på många sätt. 1100-talet. Och man såg vinsterna och frukterna av att man hade lämnat den gamla asatron och de gamla fördomarna. Och kunde se på oss människor på ett nytt sätt. Visserligen så hänger den gamla maktstrukturen kvar i allt väsentligt vidare. Men det var en klar förbättring, ett steg framåt. Och jag tror på det att genom kristendomen tar vi olika steg framåt. Vi är med i den utvecklingen. Vi är inte emot den. Tror jag vill säga lite längre fram i tiden så är det vi som ligger bakom demokratin i kristendomen. Att öppenhet och kristendom, att den inte får nackdelar som vi måste hantera och behärska på olika sätt. Det är helt klart. Och jag tror att nu är det dags för att komma in i slutskedet med att ta tag i. Hur tar vi tag i det där som är verkligen onda krafterna? Det som håller på att förstöra och förinta oss. Hur får vi bukt på det? Därför läser jag den här bönen. Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hatet gror, låt mig så kärlek. Där oförrätter begås, förlåtelse. Där misströstan råder hopp. Där mörker utbreder sig ljus. Och där bedrövelse älskar glädje. Och gudomlige mästare, tillställ att jag icke må trakta lika mycket efter att bli tröstad som att trösta. Att bli förstådd som att förstå. Att bli älskad som att älska. Ty det är så i givandet som vi mottagande. Detta är när vi skänker förlåtelse som vi nu blir förlåtna. Och det är genom döden som vi föds till ett nytt evigt liv. Amen. Ja, det får känna där jag låta Emilia Lindberg sjunga en sång till. Som jag kommer ihåg vet framfördes ett av mötena i där nedanför riksdagen. Det är vart jag går i skogar, berg och dalar.
Tänk allt för evigt, det har
bedrövad. Jag vet det känner han och tröstar mig igen. När långt borta tycks mig vännen kära, jag då minns hans ord en liten tid. Jag ser att så tyngd och så tvivlande han går. Utan han och Jesus honom nåden skänker att få se och få röra vid hans son. Thomas rört av Jesu värld övervunnen av hans smarte skruv. Han ropar fylld av fröjd och glädjesmärta: o min Herre, o min Gud. Han ropar fylld av fröjd och glädjesmärta: så är det med oss när Jesus flyttar in i hjärtats innersta rum. Jag vet all oro får fly, för mörkret blir till ljus i hjärtats innersta rum.
Och jag tycker att en sätt som Emilia framför sången är på ett sätt som går djupt in i våra andliga delar, som påverkar oss och får oss att stanna upp och tänka till. Därför är det mycket tacknämligt att sån här sång framställs på detta enkla sätt, men som når ut till alla människor i vårt land kan nå och förstå detta. Jag ber om Herrens välsignelse över er alla och hoppas med det att vi ska återkomma lite fram här. Det blir väl i nästa gång i september. Och vad som gäller då, det får vi se då. Ha en bra fortsatt sommar och Gud välsigne er alla.
Nu har du lyssnat till Radio Malmbäck som sänder över Höglandets närradio 103,9 MHz Radio P5. Karl-Erik Andersson har producerat veckans program. Och vi avslutar med att lyssna till sången En kvinna kom till brunnen.
Hey.